Fan, du ser lite vissen ut.
Ja, vad heter det? Jag har lite feber och sådär. Jag tror jag var i Göteborg eller de fiskade hummer. jag tror att det var lite kallt på sjön som gjorde att det drog på mig något.
Har inte du sagt att du har blivit sjuk av kyla förut och fått liksom mothugg för det i våra kommentarsfält, att så här, man inte blir sjuk av kyla?
Det låter bekant när du säger det. Men jag har för mig att jag har läst mig till att man blir liksom inte sjuk av kylan. Men när du blir nedkyld så blir ditt immunförsvar sämre.
Din reaktion på den läsa kommentaren var att du i raseri googlade för att visa att du hade rätt.
Det är min reaktion på alla lyssnarkommentarer.
Det var minus ett när jag vaknade i morse, och vad passar då bättre än att göra något där vi alltid börjar på minus och i bästa fall når noll. Ja, det har blivit dags att för 197:e gången skrapa frosten från den populärkulturella vindrutan och svära över att vi aldrig fixar den där AC:n som lav i juli. Här i Oddpod med mig, Billy Rimgard, och min kollega Tobias Celsius Nordström.
Hallå.
Det var ett ynkligt hallå.
Ja, jag kan nu be om ursäkt att jag kanske kommer hosta lite under inspelningen. Men det är inte så farligt med mig som det låter.
Du tar en för laget helt enkelt.
Men exakt. Mm. Vad heter det? Är det ett nollsummespel, den här podcasten?
Jag tror det, va?
Ja.
Det är ju en ständigt pågående känsla av att försöka kravla sig över någon form av kant i alla fall. Liksom.
Jo, det är väl det. Men vad heter det? Ja, nu när jag var sjuk, jag kollar mycket på Mindhunter. Har du sett det?
Nej, jag har inte hunnit göra det. Jag vill göra det, för det är ju 70-tal.
Du vill se allt som handlar om 70-talet, eller?
Snygga kläder. Mycket snyggare än 60-talet. När 60-talet nyss var hype med Mad Men, så var jag ändå lite besviken. För 60-talet kan vara jävligt snyggt, om det liksom handlar om mods och liksom så här snygga soul-folk. Men det är inte snyggt på kontoret. Men 70-talet, där händer ju någonting.
Jag tycker 70-talet är skitfult, måste jag säga.
Uh-huh.
Det är så jävla brunt.
Ja, det är sant. Men det är också lila och blått och härligt. Jo,
men så här manchesterbyxor och grejer.
Ja, alltså, på gemene man ser det inte så snyggt. Men jag kan tänka mig på ett FBI-kontor kan jag tänka mig att det är snyggt.
Jag tyckte ju inte det då, men nu tycker jag liksom 90-talet är snyggast.
Oj!
Är det för att man liksom...
Oj.
Man kan inte undvika att till slut gå i barndom och tycka att det var snyggast när man var ung.
Hmm. Ja, alltså jag satt ju faktiskt kanske under the influence en kväll och tittade på gamla liveklipp med Smashing Pumpkins. Och det slog mig hur fantastiskt snygga de var.
Ja.
När de var som snyggast, alltså melancholy tiden. Alltså, jag vet inget band som liksom paketerade allting. Alltså så här, musik, look, form. Alltså.
Du rör dig ändå mer och mer mot Billy Corgan för varje, liksom, varje årstid som går.
Men jag skäms inte för det längre. Alltså jag har liksom accepterat. Jag har accepterat var slutstationen ligger. Lite så.
Okay.
Ja, men förlåt, Mindhunter.
Ja, men Mindhunter, vad heter det? Du vet vad det handlar om i alla fall.
Det är någon sån här profiling-gäng, eller?
Ja, men typ. Jag ska inte spoila någonting sådär. Det här är väl, det blir väl kanske lite, inte en varning, men en liten deklaration i alla fall, innehållsdeklaration. För det Mindhunter gör det att, när jag såg första avsnittet var jag skitbesviken. Och kände mig liksom så här lite bedragen. För att det var ju liksom så här Fincher och 70-tal och mördare och liksom gärningsmannaprofiler och sånt där som jag var sugen på. Men det får man liksom inte riktigt. Man inser ganska snart att det här är liksom snarare någon slags, ja, men akademisk historia. Men nu har jag sett typ 5-6 avsnitt och det smyger sig på ändå. Det är som en fint den här serien gör. Att först så tar den bort alla personer som har kommit dit för att liksom få spexiga seriemördare. Och istället så liksom lägger den an ett nästan akademiskt uttryck. Och sen då så sakteliga så får man valuta för pengarna på ett sätt då som man inte riktigt har väntat sig.
Ni talar ju liksom till dess fördel, tycker jag.
Ja, absolut. Det gör det definitivt. Men vänta är inte liksom Seven.
Men för jag brukar ju tänka så här att det här... jag vet inte hur många gånger jag har liksom muttrat över det, men just det här att man öppnar oftast piloter eller första avsnittet med en explosion och sen så liksom ska alla introduceras. Och det är skitsekt, men det händer super, 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 super mycket. Och sen så hittar serien aldrig sitt tempo efter det.
Men här kan man väl nästan säga att det är liksom avsnitt 2 där serien börjar ta form på riktigt.
Mm.
Vad heter det? Det är väl då man börjar förstå lite grann vartåt det barkar och sen sker ganska intressant utveckling. Men det är ju liksom, det handlar om är ju inte så mycket liksom, fånga seriemördare som det handlar om utveckling inom FBI där man då ska börja använda mer psykologi och mer en mer förstående ton mot liksom seriemördare istället för att ha liksom det klassiska med att de är knäppa i huvudet och det är inget mer med det, så ska man liksom börja tänka varför är de dumma i huvudet eller varför är de knäppa i huvudet, vad är det som gör att, vad driver dem så att säga.
Mm.
Så det är ett tips och en liksom liten ett litet ja, men vad ska man kalla det? Det är inte en varning, en
för mig är det inte ens en varning, för mig är det här nej. En pitch.
Ja, men jag är, bra.
It's not a bug, it's a feature. Ja. Men i sen så blir det alltså som den där pjäsen Lars Norén satt upp med Jack Järklöv mer.
Ja, jo. Jag tänkte att vi skulle snacka lite grann också om, vad heter det, mikrotransaktioner och lootboxes.
Mm.
Vet du att det pågår en kontrovers om det här i spelvärlden?
Berätta allt om detta, jag vill höra.
Alltså, lootboxes är ju någonting som numera finns i nästan alla spel. Det är helt enkelt en form av låda eller ett paket eller något dyrligt designat oftast i någonting som går i linje med spelets grafiska profil. Som innehåller olika grejer som gör spelet lite mer... oftast är det liksom bara rent kosmetiska saker. Ett skin till en gubbe eller ett vapen eller någon ny rustning eller något sånt där. Men det som också finns i vissa spel är ju då att man i lootboxes även då kan få vapen och få saker som man faktiskt har användning av i spelen.
Mm.
Och det här då har nu börjat väcka för och det är just det sistnämnda med vapen och utrustning i spelen, det är någonting som man har sett då lite mer och mer komma det senaste året och nu då så har man börjat kritisera det ganska mycket för att det väcker ju ett slags beteende hos spelarna där man då liksom känner att man kan köpa sig till någonting som annars då skulle ta massa tid att fixa.
Mm.
Hur ställer du till det?
Jag är så tvådelad där. Å ena sidan så tycker jag inte att man ska kunna köpa sig till fördelar. Liksom. Jag tycker någonstans att man så här, ja, någonstans måste vara ett level playing field. Men å andra sidan så är det så att för någon som är 15 år så har de jättemycket av en valuta, nämligen tid.
Mm.
För någon som är 40 år så har de förmodligen mer av en annan valuta som är dollars.
Mm.
Och det kanske är ett level playing field om vi gamla gubbar får en möjlighet att köpa den här jävla pickan istället för att grinda oss till den. Liksom.
Motargumentet här är ju att det är ju också liksom lotteriaspekten i det här.
Ja.
I det här. För innehållet i de här lådorna är ju då slumpmässigt utvalt. Så att vi ser att du är ute efter en specifik grej så kan du behöva köpa hur mycket lootlådor som helst.
Exakt.
Ofta så finns det ju liksom att du kan samla ihop valuta till de här lådorna i spelen också. Men att du då även har valmöjligheten att betala med riktiga pengar. Och det är väl den delen som folk vänder sig mot mest just nu. Alltså, det är en sak om det är lotteri med att få saker som inte påverkar spelet. Det blir en annan när det blir lotteri med saker som faktiskt har betydelse, så att säga. Mm.
Jag har ju sett en del som kör så här loot crate openings på YouTube, där man köpt så 200 stycken och så sitter de och bara öppnar, och sen så var det två saker typ som var någonting att ha. Och det där tycker jag är, det är ju så här online casino vibb då helt plötsligt. Alltså man sitter och kastar pengar för att liksom, och drömmer om någonting. Jag skulle mycket hellre se så här en shop. Man kan köpa saker med in-game-valuta, saker man har tjänat till sig i spelet. Eller så kan man köpa saker med vanliga pengar, alltså typ som i GTA Online. Men man vill ju också ha det här exklusivitetsaspekten av det. Mm. Så jag tänker att det kan vara så här att, vissa saker finns slumpmässigt där. Lite som att när man spelar Fallout och når en settlement och börjar prata med den som tradar där, så kan det finnas x antal stor chans att de har vara y inne just när man är där. Och sen så går man in på Fallout Wiki och kollar när de har just vara y, så går man dit exakt då. Det är bara på morgonen på jämna dagar. Nej, men du vet. Så. En sån aspekt skulle ju då införa att man dels kan betala med pengar, dels med in-game valuta, och dels så finns det då en exklusivitet, att den här lila kjolen som vi pratade om i PlayerUnknown's Battleground för några avsnitt sedan, den är fortfarande exclusive. Det är min take på det. Men då tjänar man inte lika mycket pengar förstås som om man liksom låter folk dra en jävla Jack Vegas-maskin.
Ja, för men ett intressant argument jag hörde från en person som jobbar på ett spelutvecklingsföretag. Han sa att spelutvecklarna måste liksom hitta nya sätt att tjäna pengar. Och då bara, men ett spel kostar ju redan 600 spänn, så jag lite stödigt. Jo, men det, vi glömmer bort det också, att ett spel har kostat 600 spänn sedan 1992.
Ja.
Det har liksom inte skett någon prisökning på spel riktigt. Alltså, även de gamla Nintendo-kassetterna gick på liksom 5-600,
yes,
typ. Det är ju någonting man inte riktigt tänker på heller. Så att även ifall spelen idag säljer mer, så är det ju också en produkt som inte har följt inflationen riktigt, riktigt så.
Jag läste en intervju med någon som sa att de här AAA-spelen, liksom, sättet de utvecklas på nu när det sitter 2000 pers och jobbar i 3 år och sen lanseras man och hoppas på bra recensioner, att det är en så här helt ohållbar utvecklingsmodell, liksom, att det kommer ske någon slags förändring.
Så. Absolut. Jag tänkte vi hänger kvar lite grann i spel. Jag fick en sån där pressmail i veckan som man ibland får. Det blev erbjuden att komma och träffa svenska landslaget i Overwatch. Det var inte en superstark reaktion på det.
Det såg ut som att du väntade på ett skratt. Nej, jag vill inte ge dig det. Jag vill inte ge dig det. Jag ville nicka instämmande och känna så här att intressant. Undra om person X blev uttagen. Men, var det menat som comedy?
Nej, det var menat som, jag vet inte om jag skulle få ett oj eller ett wow, eller jag ville ha någon form av reaktion på det i alla fall.
Du fick ett inställsamt leende, det var...
För jag tänker att det finns en, jag blev fundersam, det är ju andra året i rad de spelar det så kallade World Cup i Overwatch. Och jag började fundera på så hur man känner för liksom det här med landslag och nationalism på det här sättet i e-sportsammanhang. Vad väcker det för tankar hos dig?
Jag tycker att det är djupt osexigt.
Du vill inte ha det alls, eller?
Alltså grejen är så här att även i fotbolls-VM och liknande så är det ju på ett sätt lite så här skevt med... Att så här, ja okej, okay, här är ett antal... Det var en sak när alla spelade i samma liga liksom. I allsvenskan spelar svenska spelare. Så här, italienska ligan spelar italienska spelare. Någon gång då och då så liksom händer det här konstiga i att man får ett proffs. Men det fick vara max 2 proffs i varje klubb liksom. Så att det var inte så många. Sen marknaden bara totalt öppnade så att man får ha hur många som helst och bla bla bla. Och man kan liksom ställa upp med ett... Roma i helgen spelade utan en enda italiensk spelare, och det är ju inget nytt. Alla liksom, ja, så är det ju för alla stora ligor. Där någonstans tycker jag också liksom fotbolls-VM förlorade sin poäng på något vis. För jag menar, om Sverige skrapar ihop liksom, här har vi en som sitter på bänken i tyska division 2, här är en som är i reservlaget i Holland, här har vi en som fick chansen i Grekland men som är ute i kylan, nu ska de spela match ihop och stå för Sverige på något vis. Alltså så här, för mig blir den konstruktionen, eftersom jag inte är någon så här stor, jag är väl inte nationalstatens största vän liksom. Eller vän, men det är ett administrativt territorium där vi pratar ett språk, typ.
Det vore kul om du hade det på visitkorten. Internationalstatens bästa vän.
Men i det läget så tycker jag ju att e-sport då, som, alltså, det finns ju en sak som e-sport har väldigt likt med verkliga världen. Och det är ju, här är vi bara några som försöker ha kul, så kommer det massa skrikande ryssar och sabbar allt. Liksom. Det är ju liksom, det har ju online-spelen gemensamt med verkliga världen. Men i övrigt så finns det ju någonting härligt i tanken på att man så här, jag, alltså ett teori, alltså ett, vad heter det? Ett retoriskt jag, inte jag som är Billy Rimgard. Jag har mina bästa vänner i World of Warcraft-klanen. En som bor i San Francisco och en som bor i London. Och alltså så här, det finns ju något härligt i det liksom. Och jag vet inte om det bästa man kan göra är att koka ner det till så här, nu ska vi tävla i landslag. Ingen av dem kanske har spelat med svenska spelare förut. Det kanske är så här, ja, men alla i mitt vanliga lag, de är från Sydkorea. Och sen så är jag där och kör supportspel, bla bla.
Så. Men tänker du att det spelar någon roll? Alltså jag tänker att själva poängen med liksom landslagsfotboll eller landslag i vilken sport det än rör sig om, handlar väl bara om leka lite grann med den där gamla nationalstaten-tanken. Alltså, nu är det fred mellan en massa olika länder, så då kan vi istället så här, kan Sverige och Norge mötas i fotboll och inom citationstecken hata varandra. Det är liksom, inte det någon slags bara säkerhetsventil för människor som tycker om sina länder?
Ja, jag vet inte. Kanske.
För jag håller med om att det känns konstigt. Vad heter det? I just en, liksom en ny sport. Att det helt plötsligt finns ett liksom landslag.
Ja. Ja, men det är ju det som känns liksom så. Alltså det känns ju lite weird, kan jag känna. Ja.
Och det känns, så vet man att Sydkorea vinner det där ändå. Ja. Så att det är
precis. Det är liksom, ja. Tävlingsmomentet går ut på vilka har det kallt och jävligt som sitter inne hela tiden, alternativt vilka går lite för hårt in för saker och ting så att de sitter inne och spelar hela tiden. Det är liksom, det är den kampen. Och sen samtidigt sitter några på ett torg i Barcelona och dricker vin och pratar om livet och vann. Liksom, de vann livet. Ja. Om det väsnas så här, de gräver här utanför. En traktor som backar och piper och det skramlar så att vi får lite...
Vad gräver de?
I gatan, tror jag.
Ja, okej. Okay. Spännande. Men i alla fall, Sverige spelar på första matchen som är någon slags åttondelsfinal, tror jag, på fredag, den tredje. Så om man vill följa Sveriges framfart i slutspelet i Overwatch World Cup, så är det fritt fram.
Innan vi går vidare, får jag plugga mitt album?
Absolut, ja. Det tycker jag absolut. Det är ofint av mig egentligen att inte jag pluggar ditt album.
Alltså, jag förväntar mig ju inte att den sortens uppmärksamhet ska komma liksom per automatik. Det är ju inte så att jag har skrivit om liksom handboken för någonting viktigt, liksom.
Nej, kanske inte skrivit om handboken, men gjort spellcheck på den och skrivit om några slarvigt formulerade stycken.
Jag vet inte var den här analogin är på väg, men jag har ju suttit och knådat lite ambient under våren och sommaren, och nu så har det där, det blev någon slags album. Jag visste ju typ inte om jag skulle släppa det, för jag har inte spelat in så jävla seriöst så här, för det har mer varit som en så här meditationsövning. Men sen började jag ändå göra det lite seriöst och liksom tänkte att fan, jag sätter ihop någonting på riktigt. För det har varit en liten så här bucket list grej för mig att göra ambient. Och nu så är den skiten ute. i skrivande stund, i pratande stund så finns den åtminstone för Apple Music. Jag vet inte om den har letats in på Spotify. Jag har lagt upp den på YouTube i sin helhet så att det går att lyssna där. Bandcamp kan man köpa den på om man vill stödja mina alldeles för dyra eBay-inrop av gamla reverbs.
Men får man, om man köper den på Bandcamp, får man den i dessa superkvalitet?
Ja, precis. Precis. Då får man välja exakt vilka ljudformat man vill ha den, så kan man liksom dra ner den som. Och undrar om jag, alltså jag kan göra så här att våra kära Patreons, jag kan ju dra ut en nedladdningslänk till alla som stöder Oddpod på Patreon som en liten sån skön grej.
Ja, alternativt så kan vi ju länka till YouTube-versionen också.
Ja, ja, jo, precis. Den streamas ju gratis, så att det är inte, det kanske inte är världens grej. Men om du är på Patreon och stöttar Oddpod och vill ha den som MP3 eller vad fan som helst, så hojta till mig så fixar vi det då.
Det är väldigt snyggt omslag tycker jag.
Det var...
Musiken också bra, men vad heter det? Omslaget är väldigt fint tycker jag.
Det var väldigt roligt. Jag är person som heter Johanna Bengtsson som jag följde på Instagram. Inte helt klar över varför jag följde. Jag kanske har motföljt, jag brukar göra det. Jag ger alla en chans, sen så tar jag bort dem om de inte postar något intressant. Hon la upp en postning i stil med så här: på mitt andra konto där publicerar jag typ mina illustrationer. Det är mest så här obeställda skivomslag och såna saker typ. Jag bara gick in där, så var det så jävla snyggt. Impostor Works heter hennes konto på Instagram. Så jävla snygga grejer, så här, helt i min linje liksom med. Och just då så funderade jag på hur ska jag fixa ett omslag till det här. Så jag drog ett meddelande och frågade: gör du beställda skivomslag också? Och det gjorde hon och svängde ihop en så jäkla snyggt omslag. Det blev jag glad över. Mycket lycklig. Så följ Impostor Works på Instagram också, tycker jag. Nu är mycket plugs här, men fan.
Ja, men det är väl härligt.
Ja.
Framförallt om det är om man toppar en plugg för något eget till en plugg för någon annans grejer, så känns det ännu mer okej.
Ja. Ja, jag hoppas det. Men det var det. Hej då. Nej.
jag tänkte vi skulle lägga en bumper där.
Ja, ja. Ja, det kan vi göra. Vi kan låta musiken klinga ut. Netflix har ju lämnat oss kanske oftare lite besvikna på var det bara yta än totalt wowade över fy fan vilka grejer de producerar. Men ibland så smyger de ut saker som man kanske inte riktigt satt och väntade på, som kanske inte var så hypade, som man kanske inte hade så höga tankar om, men som man tittade på och i alla fall jag gick igång väldigt mycket på. En ny film som heter Wheelman, som är en del av Netflix nya storsatsning på egenproducerade filmer. Vad tycker du om den satsningen överlag, alltså så här som idé?
Det finns ju mycket att tycka om det, känner jag. Både bra och dåliga saker. Alltså dels, man kan säga att min grundinställning är väl att det känns som att det är superbra för filmskapare. Eftersom att det liksom finns då fler sätt att få sina projekt finansierade, fler sätt att få spridning på filmer man gör. Och man är liksom inte beroende av ett väldigt gammalt biosystem, så att säga. Sen vet jag inte hur bra det är för konsumenter. För jag tänker så här att i en drömvärld så skulle ju liksom Netflix och andra sådana här streamingtjänster, det skulle ju bli följa någon slags Spotify-vision. Alltså det som alla de här grejerna föddes ju ur en tid då gammel media, eller man ska kalla det, inte kunde konkurrera med piratmedia. Alltså på olika pirattjänster så fanns hela filmhistorien, alla musikalbum som någonsin hade spelats in, typ och massa gamla tv-serier och allting helt enkelt. Och det här kunde ju ingen tv-kanal eller videobutik eller någonting sånt erbjuda, så var det ju bara. Och då pratades det om att säga, men snart i framtiden kommer de här tjänsterna, och så kom Spotify bland de första och liksom visade någon slags väg om hur det här skulle kunna se ut i framtiden. Och sen blev ju ganska snart då Netflix, som ju från början var ett sånt här DVD-prenumerationstjänst i USA. Alltså helt enkelt att man fick DVD-filmer hem på posten, man tittade på dem och sen skickade man tillbaka dem till Netflix och så kom nästa DVD-film. De gick ju ganska tidigt i bräschen för att bli en av de stora då streaming-sajterna istället. Och där i början då så var det ju helt enkelt som en videobutik med allsköns filmer och så vidare. Nu känns det som att man rör sig snarare mot... Alltså går man in på Netflix startsida till exempel, så är det ju idel egna produktioner som det skyltas med. Och det fattar jag. Alltså de plöjer ju in miljarder bokstavligt talat i de här egna satsningarna. Så jag fattar att de vill liksom pusha för dem och lägga dem på startsidan och stoltsera med dem. Men det gör ju också att man bryr sig mindre och mindre om den här liksom gamla katalogtanken, eller den här virtuella videobutiken, eller man ska säga. Och där tycker jag att det finns någonting lite trist. Håller du med om det?
Definitivt, det gör jag. En gång, jag har sagt exakt den här saken i Oddpod tidigare, jag säger den en gång till. När Netflix rullade ut så tyckte jag att deras rekommendationsmotor var så jävla grym. För när det var så här nytt för dig, eller framförallt när man kunde köra amerikanska Netflix liksom. Man hittade ju verkligen guldkorn som man hade missat. Och ofta var de spot on. Shit, det här var ju skitbra. Den grejen är ju helt borta. Hela den här personaliseringstanken är ju borta när liksom de första fyra skärmarna man scrollar sig igenom bara är Netflix Originals. Liksom, och de vill kränga på en så här sunkig jävla actionkomedi, vad det nu hette. Och massa, så här, massa piss liksom.
Jag har ju börjat med att liksom, ganska aktivt rata saker på Netflix. Bara för att försöka se om det kommer påverka det jag ser. För jag har varit väldigt dålig på det, ska sägas, i mitt Netflix-hittande. Helt enkelt ge tumme upp eller tumme ner när man har sett någonting. Så att, vad heter det? Jag vet inte om det kommer göra någon skillnad. Vi får väl se. Men Wheelman,
vad tyckte du?
Jag tyckte att den var helt okej, ska jag säga. Mm. Jag kände direkt, eller ja direkt, men kanske 45 minuter in i Wheelman att jag färgades ganska mycket att det var en Netflix-produktion. I det att det fanns någonting Netflixkt i det här tilltaget att filmen i sig är som ett ihopkok av flera andra liknande filmer i det här uttrycket, så att säga. Mm. Det är som att den så här lånar lite så här estetik från Heat i shootouts och grejer, lite bilkörarestetik från Drive som kom för några år sedan, och det här greppet med att nästan hela filmen utspelar sig i bilen. Det påminner väldigt mycket om en film som heter Lock som kom 2013. Där Tom Hardy sitter i en bil och pratar i telefon hela filmen.
Precis, för det är det Wheelman handlar om. Det är en snubbe i en bil och en telefon som ringer konstant.
Ja. Det sägs också att han är liksom en klassisk Wheelman, en getaway driver helt enkelt. Som ska köra bil under ett bankrån. Men
telefonen börjar ringa.
Så kan man säga.
Det är en riktigt klassisk genrefilm. Precis som du säger, det känns som när Tarantino tolkar ett 70-tal eller ett 60-tal. Bara det att det här tolkar, men liksom, det är ju ganska komiskt att den kommer typ samtidigt som Baby Driver. Samtidigt som du säger att liksom Drive har ju nämnts väldigt mycket i samband med Blade Runner 2049, eftersom liksom det är samma färgskala typ i Drive och samma Ryan Gosling. Så jag förstår exakt vad du menar när du säger att det känns väldigt Netflixk. Men jag gillade också, alltså jag gillade också det någonstans. Jag tyckte det var skitbra. Jag tyckte det var liksom, den utgår ju från rätt många klischéer.
Men det tycker jag andra sidan att en sån här film ska göra.
Absolut, alltså, men den gör inte, alltså vi pratade för några avsnitt sedan om så här B-filmens, liksom, är det här B-filmens guldålder? Och i en klassisk B-film, en klassisk sån direkt till video, hamnar i liksom, välj tre stycken i tre dygn för 10 kronor VHS-boxen. Liksom. Där hade det ju varit så otroligt mycket mer förutsägbart än det i den här. Den tar nya vändningar, the double cross, liksom the triple cross, den tonåriga dottern som hamnar i mixen och så vidare. Det finns ju de här, det finns så jävla många sätt att göra en sån här fel på, men det är ändå liksom, jag tyckte den var skitbra. Jag har ju efterlyst så många gånger att så här, liksom sågat vår tid för att det finns så få bra, dåliga filmer. Och det här är i min värld en jävligt bra, dålig film.
Mm, det tycker jag du har rätt i. Det är spännande att det du säger med att man också gillar att den känns Netflix. För det gjorde ju jag också. Just det att man ser referenserna skapar någon form av trygghet på något sätt. Och det alltså den är ju ambitiös, men den är ju inte nyskapande så att säga. Den vågar vara egen där det finns utrymme att vara egen. Och det gillar man på något sätt. Men har du sett några fler? För de har ju liksom släppt de här egenproduktionerna i sjok. Lite grann. Har du sett någon mer av Netflix egna filmer?
Inga långfilmer. Jag har ju sett liksom vissa av deras serier, men inte, eller jag vet inte, har jag gjort det? Kan du namedroppa lite?
Ja, det har varit mycket dussin filmer. Ninja googlar lite medan jag pratar. Den som har stuckit ut absolut mest är ju en film som kom nu i här om veckan bara, Noah Baumbachs The Meyerowitz Stories. Mycket då för att Noah Baumbach är liksom en håsad indie-regissör. Men det var någon med någon snubbe som skulle döda sin fru. Som också har blivit ganska omtalad. Hitta inte vad den heter bara därför. Men så att de har liksom släppt ner. Och Noah Baumbach-filmen har jag också sett. Och den slog mig att det här, det är en klassisk sån uppdelning vi kommer se på Netflix. Alltså, å ena sidan då autörer inom citationstecken, alltså personer som är satta som skapare i filmvärlden och som gör förhållandevis billiga filmer men ändå prestigefilmer så att säga. De tror jag Netflix kommer snappa upp i ganska stor utsträckning. Jag tror det bara en tidsfråga innan vi ser en Woody Allen-film till exempel som är special för Netflix. Han har ju redan gjort produktioner i samarbete med Amazon. Så att, alltså den typen av regissörer helt enkelt som har ganska billiga filmer som ändå går att komma undan med att finansiera för en ganska billig penning. Och sen då de här som Wheelman, som är regisserad av ganska oprövade kort, som liksom är genrefilmer men som vad heter det, samtidigt är ganska egna i hur de ser ut, ganska ambitiösa. Jag vet inte, vad tänker du om den analysen?
Jag tror att det låter som en sån rimlig väg för dem att gå, och jag hoppas ju någonstans att det här, alltså det, även om det är en behjärtansvärd liten film, så är det ju också att play it very safe. Jag hoppas ju att de kommer att våga sticka ut mer, våga köra saker som inte känns som det här liksom lite nedkoket av andra grejer, utan att faktiskt också alltså go nuts liksom också.
Jag tror deras problem med just den grejen, att vara liksom, att gå nuts och vara för utsvävande visionära är att det är svårt att marknadsföra de här typerna av filmer. Mm. En biofilm har ju liksom en marknadsföringsbudget på flera hundra miljoner oftast. Och då kan man ju liksom helt enkelt banka ut det här konceptet filmen bygger på, vad det är och vad det är man vill sälja i liksom trailers, i printreklam och så vidare. Den möjligheten har ju inte riktigt Netflix. Det är klart att de kan göra det om de vill, men det är inte riktigt så de jobbar, eller har gjort fram tills nu i alla fall. Och det gör, tror jag, att de kommer vilja jobba med väldigt tydliga upplägg, så att säga. Mm. Som liksom så här, i fallet då en Noah Baumbach-film, då säger man att det är en Noah Baumbach-film. Så vet alla exakt vad det är.
Mm.
I fallet med Wheelman, det är liksom inte en tillfällighet att den heter Wheelman.
Nej.
För att det är liksom väldigt viktigt här med tydlighet för Netflix, att man så här direkt fattar vad det är man ska få på något vis. Men så det kommer ju bli spännande att se om de börjar göra liksom mer utsvävande projekt som inte har liksom någon supertydlig USP i botten, hur de då ska prångla ut dem till sina abonnenter.
Mm.
Mm.
Ska vi gå vidare från Getaway Driving till Getaway Retreats, kanske man ska säga.
Det kan vi definitivt
göra. Det var en oförberedd segway, men jag tycker att den funkar någonstans.
Den ja.
Det är så att om man stöttar Oddpod på Patreon med $10 eller mer per avsnitt, så får man sätta ett ämne. Skicka in till oss ett ämne vad vi ska prata om, och idag så ska vi gå ner oss i lite resejournalistik, kan vi väl kalla det för.
Absolut.
Det är Tobias Wahlqvist som skriver att han har uppskattat Oddpod ofta när det har med platser att göra. I avsnittet Hemliga städer var ett par ryska platser som väckte nyfikenhet. För flera år sedan pratade ni kort om Kowloon Walled City, som ju är makalöst fascinerande. Jag vill ha resetips för er speciella subpublik. Att besöka Pripyat eller Tjernobyl känns givet, till exempel, med både apokalypspoäng och strålning. Tobias har sagt att Shanghai känns så nära Blade Runner man kan komma på vår jordklot. Tillräckligt gott skäl att åka dit. I Sydamerika finns tydligen isolerade städer med tyska exilnazister.
Jag vet inte om det känns helt tryggt att det är det man... Vad heter, förknippar med oss på något sätt.
Isolerade städer med tyska exilnazister. Det är inget jag har på mitt CV kanske. Men
å andra sidan, det känns väldigt oss att ha koll på sådana städer.
Ja.
Nu har jag inte det, men jag hade kunnat, känns det.
Ja. Så vi fyrar av lite resetips liksom. Och obs, önskemålet var för vår speciella subpublik. Och det gör ju att det kan bli ganska brett det här.
Verkligen.
Ska jag...
Jag kan säga så här, jag har lagt upp det så här. Jag har tre snabbtips och ett lite liksom mer unikt tips, eller vad man ska säga.
Okej. Okay. Då får du skjuta ifrån med ett snabbtips.
Ska jag köra de tre snabbtipsen först då?
Tre på en gång, okej.
Okay. Ja, men det är liksom mer... Det är liksom knappt... Det här är grejen då man gör om man har vägarna förbi, kan man säga, snarare. Alltså det är inte... Jag skulle inte... Det blir som någon slags Michelin... Gidde Michelin-skala här. Men vad heter det? Det här är som sagt, om man har vägarna förbi tycker jag man kan besöka de här tre ställena. Det är dels då, jag tjatar mycket om Tokyo. Det finns ju en stadsdel i Tokyo som heter Akihabara. Som är primärt det stora teknikkvarteret. Alltså man köper teknik av olika slag. Men i Akihabara finns även otroligt många olika butiker med så kallad otaku. Otaku är ju ordet i Japan för nördkultur, helt enkelt. Så att det finns liksom trevåningsbutiker med bara spelkort och allt ifrån Magic the Gathering till Pokémon och så vidare. Och liksom otroligt stora butiker med leksaker och annan nerd merch. Så är man intresserad av sånt och har vägarna förbi i Tokyo, så ska man definitivt spendera en dag i Akihabara. Det andra tipset då är Museum of Soviet Arcade Machines i Moskva. Som jag själv har tänkt besöka flera gånger, men det har inte blivit av. Jag är otroligt sugen på att åka dit. Det känns som en oddpodd-exekution kanske.
Mm, verkligen, det är fantastiskt. Jag får brusha upp min ryska bara.
Exakt. Och det är helt enkelt då ett litet museum i Moskva med arkadspelsmaskiner från forna Sovjet. Som verkar väldigt fint, väldigt så här, kul, en kul idé. Och man kan även provspela då flera av de här gamla sovjetmaskinerna. Sista tipset då, som jag har bara mest hört om, men det verkar kul. Det är om man är i Kanada och i provinsen Alberta, så kan man ta en tur förbi staden Volken. Känner du till att det fanns en stad som heter Volken? Nej. Den har ju då hetat det ganska väldigt länge så där innan Star Trek fanns. Men när då Star Trek kom så insåg då någon driftig person i den här staden att här finns det ju någonting. Så nu är liksom den här staden späckad med olika Star Trek-grejer. Det är liksom olika Star Trek-skepp i rondeller och annat. Så det kan nog vara värt en tur, tror jag.
Du bara drog av dem där snabbt, ja.
Ja, ja. Men ditt... Eller var det att du inte tyckte det var så snabbt?
Jo. Ja. Jag bara konstaterade att... jag har ju lite längre grejer, men...
Ja, men det låter toppen, för jag har bara ett lite längre, så att säga.
1981 går vi tillbaka till. 12-åriga Todd Domboski lekte ut...
Men vänta. Reser vi i tiden också här?
Nej, det gör vi inte. Nej. Eller lite grann. Om man blundar så kan man väl låtsas. Ja. Mm. Det är en vacker vårdag 1981. 12-åriga Todd Domboski leker ute på sin tomt när ett slukhål plötsligt öppnar sig och det bolmar kokhet ånga ur hålet, men Todd får tag i någon slags trädrot som han hänger i och en kompis kan rädda honom. Vad händer här då? Ja, man får gå tillbaka 19 år till den 27 maj 1962. Man tror att det är här i början, men det kan också ha varit längre sedan ändå. Man hade en soptipp i en gruva i den lilla orten Centralia i Pennsylvania. Och soptippen var liksom, den stank, den var vidrig, man skulle forsla bort den därifrån, men det var svårt. Så man tänkte att man skulle elda upp den. Men den här jävla branden, den la sig inte utan spred sig ner i marken och liksom satte eld i kolet. Det var i maj 62 det hände. April 63, ett år efter, började ryka ånger hål som låg 210 meter från platsen. Och det började komma de här slukhålen och då fattade man att shit, branden är inte släckt. Men det var ju väldigt oklart vad som hände. 1979, 16 år senare, bensinmacksägaren John Coddington ska mäta hur mycket bensin han har kvar i tankarna. När han drar upp mätstickan så tycker han är konstigt, det är varmt. Så han kör ner termometer och visar sig att bensinen nere i tanken är 78 grader varm. Så att nere i labyrinterna av de här gamla kolgångarna under Centralia så har det liksom brunnit på och brinner på. Det bor 7 personer kvar i staden idag och de knallar omkring där på gator som där asfalten smälter och det bolmar rök och ånga ur. Jag ser framför mig liksom någon slags fallout-landskap lite grann.
Det är mycket giftig rök, va? Det är mycket därför folk har flyttat därifrån.
Precis. Det har varit liksom beordrad evakuering. Men den här gamla kolgruvan, den ligger ju pyr, om man säger så. Mm. Det är... oerhört fascinerande. Dit skulle man vilja åka bara för att liksom vandra omkring och känna doften av sulfur och få kolmonoxidförgiftning och ja, härligt.
Spökstad helt enkelt.
Verkligen.
Det är ju också spelen och framförallt filmen Silent Hill.
Just det.
Är ju till stor del baserade på Centralia. Jag vet inte hur mycket i spelen riktigt, men framförallt filmen, där är det väl ganska uttryckligt att det är Centralia det bygger på.
Mm.
Kul tips!
Tack!
Ja, ta ett till när du ändå är i farten.
Okej. Då vill jag läsa en av de vackraste meningarna som har skrivits i litteraturhistorien. Mm. Får jag göra det?
Absolut.
Om det hade jag kunnat göra om jag hade haft ett glas vatten här och inte hade en tupp i halsen. Okej. Okay. By then it was obvious that Hosaka's leading researchers were pooling quietly in the Medina, the black executive lairs whispering into the Marrakesh airport on carbon fiber wings.
Det här tar jag inte.
Nej, det är inget test. Det var en konstpaus. Vi ja. Måste sitta här och liksom försöka visualisera de här svarta executive Learjetsen som whispering into the Marrakesh airport on carbon fiber wings med de bästa forskarna från Hosaka. Det är i William Gibsons New Rose Hotel som det stora företaget Hosaka are quietly pooling hela deras brain trust till Marrakesh. Och Marrakesh, om man rör sig i den världen som är Oddpod, så måste man väl ändå ge Marrakesh en liten shoutout, känner jag. Mm. Vi har ju, alltså det här det är ju ren exotifiering som kommer ske här nu. Man känner doften från kryddorna på basaren, man dricker starkt kaffe, solen går ner, det är bönutrop, och någonstans så kommer Jason Bourne hoppande genom en ruta och landar på en motorcykel och drar iväg genom de trånga gränderna. Vi hade ju Tom Cruise gjorde väl samma sak i Mission Impossible 5. Spelet Hitman utspelas ju på svenska ambassaden i Marrakesh i någon upplaga.
De är väl även en sväng i Marrakesh i Indiana Jones, vad heter den? Raiders of the Lost Ark.
Just det, drömmen i Inception, när han, eller liksom jakten i Inception där det är oklart om det är en dröm, när den här väggarna blir liksom trängre och trängre. Det är väl också Marrakesh, va?
Mm.
Det finns ju någonting med Marrakesh som känns jävligt bra så. Att just det här att det är liksom den här labyrintliknande gamla staden som omgärdas av en mur. Jag tänker så här, om jag skulle försvinna från jordens yta och det inte finns tecken på brott, utan jag har helt enkelt valt att gå liksom under radarn, då tror
off
jag...
Off the grid.
Off the grid. Då tror jag att någon liten uteservering i Marrakesh kan vara ett bra ställe att leta. Alternativ motorvägen mot Casablanca, för att jag har ett uppdrag som behöver utföras. Där.
Mysigt.
Ja. Men vad...
Det låter ju superhärligt.
Ja.
Ja då, i mitt lite mer jobbade tips så tänkte jag föreslå att vi ska ta och åka i Manhattan-projektets fotspår, nämligen en trip till Los Alamos.
Mm.
Hur låter det?
Jag är på.
Ja, härligt. Det, vad heter det? Los Alamos verkar ju vara lite av en sån här... Det händer inte supermycket i Los Alamos dessa dagar. Men en gång i tiden så var det ju staden där Manhattan-projektet drog igång. Och det finns bland annat en Oppenheimer-staty i staden som man kan besöka. Bara det känns som att det är värt åtminstone en omväg. Det finns även ett museum över Manhattan-projektet som verkar vara ganska litet men fyllt med mycket intressanta grejer. Och det fanns förut, den här lade ner här om året, vilket verkar vara en supertragedi. En bar som kallades för The Quark Bar, alltså Kvarkbaren. Som då, den hade rustats upp då, men det var en bar och ett café där många av de som jobbade inom Manhattan-projektet brukade hänga och ta ett glas efter jobbet och så. Och på Quark Bar så hängde det en griffeltavla med uträkningar från Manhattan-projektet. Och den var alltså äkta vara. Den hade helt enkelt forskare inom Manhattan-projektet skrivit på. Och som sagt, baren har slagit igen. Men jag har läst på olika Reddit-trådar att den här griffeltavlan ska finnas kvar inom citationstecken i staden. Men det är lite oklart var den finns. Så jag tänker att bara där man borde åka dit och försöka hitta den där griffeltavlan.
Mm.
Men framförallt så kan man göra en spännande dagsutflykt till The Trinity Site, som ju då var platsen för den första provsprängningen av en atombomb. Och det är då en bit utanför Los Alamos som den går att finna. Det finns ett monument där också man kan besöka.
Mm. Fan vad grymt.
Los Alamos alltså.
Det är taget tycker jag.
Mm, toppen.
Jag har väl egentligen en grej till. Och det är, jag har ju någon slags sån här fascination, får man väl säga det, för de här städerna som Kina bara smäller upp nu. Alltså när de bygger fullskaliga nya städer. Lite så här SimCity-grejen. Man bygger och sen sitter man och väntar på att folk kommer dit och flyttar in. Liksom. Och det var ju i våras så deklarerade de att ett ställe som heter Pyongyang New Area är liksom, det är tre gånger så stort som New York, och det är då, det ska bli en ny stad, ligger 10 mil sydväst om Beijing, och det är liksom ja, det blir en ny del av huvudstaden, eller liksom inte, ja. Det blir någon slags mega förort egentligen.
Mm.
Och jag tänker så här, om man...
Men just nu bor ingen där, eller?
Nej, det ligger 60 byar, men det är väl liksom bulldozer... det är väl bara att rulla fram bulldozern, liksom.
Ja.
Lagt kort ska ligga. Men jag tänker så här, kanske inte nu, medan det liksom fortfarande är byar, men kanske om... Vad har de för tidsplaner på sådana här grejer? Kan det vara om ett år eller kanske 2 år? Jag tänker, coolt att kunna åka dit till någon sån ny kinesisk megacity. För arkitekturen är ofta helt ding-dong. De liksom är så jävla extravaganta i hur de liksom bygger. Och det kommer säkert vara mycket hybris på höjden. Det kommer vara tomma, så här 10-filiga gator som ingen åker på ännu, för ingen bor där och så vidare. Där tänker jag att man kan vara med liksom och föregå historien innan folk har flyttat in, så kan man vara där och titta.
Mm. Vet att vi pratade ganska mycket om kinesiska spökstäder, alltså de här nybyggda städerna, i något specialavsnitt jag gjorde. Jag kommer inte ihåg vad det handlade om riktigt.
Var det, om hemliga städer?
Ja, det var det. Ja. Precis. Då nämnde vi dem. Jag läste bara för några veckor sedan att flera av de exemplen vi drog då numera är liksom fullbodda. Ja. Alltså, det är också bizarrt just den grejen att städer då som för 3-4 år sedan var folktomma nu liksom, alltså att de jag antar att det är en hel del liksom tvångsförflyttning och annat som ingår i det här. De gillar ju att jobba så i Kina, men vad heter det? Det är ändå helt sjukt att då de här miljontals tomma bostäderna verkar liksom fyllas på med folk på riktigt.
Ja, verkligen. Det är
kittlande. Ja, sjukt.
Yes.
Men det är väl bara att vi packar väskan, känns det.
Precis.
Som.
Precis.
Det här är ju också vi ska tacka, vad heter det, Tobias Wahlqvist så mycket för det här ämnet. Och det här är ju som gjort för tips också, känns det som, från andra lyssnare.
Mm.
Coola platser att besöka om man är en person som gillar de grejerna vi brukar prata om i Oddpod.
Det finns väl någon sån här fin bok som heter A Nuclear Family Vacation, där det är ett journalistpar och deras barn som åker runt på massa såna här alltså olika atomrelaterade platser.
Mm-hmm.
Så som på en semestertur.
Mm. Men ska ta och ro det här avsnittet i hamn.
Yes.
Vilken ordning brukar vi göra nu? Brukar vi tacka våra kära patrons först?
Vi brukar köra postscriptum först.
Vi brukar köra postscriptum först. Men börjar du då helt enkelt?
Ja. Min postscriptum är en serie videos som heter Against the Clock, som är gjorda av Factmag. Där man får följa musikproducenter och det är betoning på klubbmusik förstås. Men de får 10 minuter på sig att göra en låt. Jag såg en med den holländska house-producenten Sophie här i veckan som var jävligt bra. Det finns också någon med Matthew Johnson som är lysande. Och TM404 har en grym också. Jag kan länka de tre från vår sajt. Det är rätt kul att se dem börja med ett blankt canvas och sen ha 10 minuter på sig att bygga en låt. Oftast i studios fulla av gamla vintage-häckar till syntar.
Mm, kul. Jag tänkte tipsa om en liten text som publicerades häromveckan av The AV Club. Man gillar ju, eller jag gillar i alla fall, Urban Legends. Gillar du Urban Legends?
Ja.
Jag läste där en rubrik som jag kastade mig över. Det kändes som att den är rätt in i vebon. Rubriken lyder: Read the urban legend about the government's secret mind-altering arcade game.
Jag är med.
Ja. Och den här teorin då rör ett arcade-spel som fanns i början på 80-talet som hette Polybius. Och då ska enligt vissa helt enkelt ha varit en del av en plan från USA:s regering att kontrollera unga spelare helt enkelt. Mm. Lite småkul läsning tycker jag.
Ja, låter kul.
Och med det så ska vi tacka våra kära patrons då som ska bekosta de här långa resorna vi har pratat om nu.
Ja, och vi betar ju av er. Eftersom ni är så många så betar vi av er. Och de vi tackar och bugar och bockar till den här veckan är Gustav Fernstedt,
Johan Sunegård,
Robin Lafleur,
Simon Persson,
Kristoffer Kempe,
Oskar Sundell,
Nino Höglund,
Erik Deval.
Är det, ja, det är den Erik Deval?
Jag antar att det är det. Jag vet inte hur många Erik Deval det finns.
Ja, ambienthjälten Erik Deval. Johan Rosendahl.
Och Alexander Gösta.
Perfekt. Men,
spännande. Jag tycker alltid det är spännande med folk som har två förnamn.
Ja.
Alltså har ett förnamn som efternamn helt enkelt.
Fast om det är förnamn, om efternamnet är efternamnet så är ju inte ett förnamn efternamnet.
Nej, men du förstår vad jag menar. Det är, alltså, det är personer som heter, det finns vissa som heter Jan i efternamn.
Mm-hmm. Det var väldigt roligt för på Radiosporten fanns det någon som hette Bo Ö. Vilket var väldigt roligt eftersom det måste vara de två kortaste namnen
man kan. Absolut.
Ja. Vi lägger locket på där tycker jag.
Det tycker jag också.
Vi checkar ut. Ha det fint.